Sveriges Radio.
I veckan träffas ledarna för NATOs 32 länder för att fatta det som beskrivs som historiska beslut.
And this summit will transform our alliance. We will build a better NATO. One that is stronger, fairer and more lethal.
Det som ligger på bordet är att medlemsländerna ska öka sina försvarsanslag med mer än 100%.
I'm also going to ask all NATO nations to increase defense spending to 5% of GDP.
Och den stora, viktigaste frågan, det är hur enade länderna inom alliansen egentligen är.
De flesta europeiska ekonomier har svåra tider. Det är svårt att avdela mer pengar, så är det för alla.
Lyssna på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om hur NATO vill se miljardsatsningar på det svenska försvaret. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Gatstenarna flyger i luften när mobben av maskerade män stormar fram mot polisstyrkan som står med höjd sköld och batong. Det här låter ju värre än vad det är, för det är bara en övning.
Probera ett scenario så realistiskt möjligt NATO-bootsen.
Den här övningen är en pusselbit i förberedelserna inför det NATO-toppmöte som ska hållas i nederländska Haag till veckan.
Mm, och de har ju liksom inte snålat med säkerheten. Totalt kommer det vara 27 000 poliser på plats och man har spärrat av luftrummet över Haag. Och även en del av havet kommer spärras av.
Ja, det låter ju som att man är lite nervös.
Ja.
Men det är nog inte arga demonstranter som ledarna på det här NATO-mötet framförallt har dålig nattsömn över, utan det är nog kanske mer då en del av deltagarna på mötet man är lite orolig för.
Ja, speciellt en person.
Dyker Trump upp? Kommer det bli en upprepning av Münchens säkerhetskonferens där man framförallt gör sig ovänner med Europa, eller kommer det vara någonting mer konstruktivt?
Det känns som ganska länge sedan nu, men det var ju bara så sent som i februari som företrädare för USA fick många att tvivla om NATO-alliansen skulle hålla och om den här artikel 5 ens gäller längre.
Ja, den här artikeln som säger att om ett land attackeras så ska alla komma till undsättning.
Mm. Och där i februari då var det ju främst USAs vicepresident Vance och försvarsminister Hegseth. Det var de två som retade upp Europas ledare med uttalanden. Men även Trump har ju flera gånger visat att han är inte så orolig för dålig stämning.
Nej, verkligen inte. Det har vi sett prov på många gånger. Ett tillfälle är ju när Trump till exempel skällde ut Tyskland på NATO-toppmötet 2018.
Mm. Det är ju faktiskt ett YouTube-klipp som är värt att kolla på.
Stelt.
Germany is just paying a little bit over 1%. Whereas the United States in actual numbers is paying 4.2% of a much larger GDP. So I think that's inappropriate also. You know, we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting everybody. And yet we're paying a lot of money.
Det som ligger och bubblar och leder till spänningar, det är frågan om hur mycket pengar som medlemsländerna ska lägga på försvar. Och 2014 då sattes det här målet till 2% av BNP. Men tanken är att det nu ska höjas rejält, får man väl ändå säga, vid det här mötet i Haag. Oskar Jonsson är forskare och författare till bland annat boken Försvaret av Sverige.
Kommer det bli 5% eller kommer det bli ingen överenskommelse eller kommer det bli en lägre överenskommelse? Det är väl de stora frågorna.
Och förslaget som ligger på bordet är alltså att medlemsländerna ska lägga 3,5% av BNP på det militära försvaret och sen ytterligare 1,5% på det civila försvaret.
Mm. Och totalt blir det ju då 5% av BNP.
Mm, och... bra räknat.
Jag har gjort mitt bästa. Och översätter man då det här till kronor så skulle det förslaget för Sveriges del innebära att typ... vi lägger 320 miljarder på militärt och då civilt försvar varje år jämfört med dagens cirka 150 miljarder.
Och Sveriges regering har redan sagt att man vill det här. Men alla medlemsländer är inte lika sugna.
Nej,
Det finns ju en stor variation till hur angeläget man ser problemet med försvar. De flesta europeiska ekonomier har svåra tider. Det är svårt att avdela mer pengar, så är det för alla. Så att det blir den stora stöttefrågan. Vad kommer man kunna komma överens om och hur kommer man kunna följa den delen?
Och även länder som till exempel Finland, som vi vant oss vid, är ett land som alltid rustar och tänker på försvaret, tycker att 3% räcker. Finland menar väl att de redan har gjort så mycket?
Ja, de kommer från en ganska hög nivå.
Kollar vi 20-30 år bakåt i tiden så är det här stora siffror. Men i ett längre perspektiv, då är inte 3,5% eller ens 5% helt sjuka siffror.
Det är snarare en återgång till vad som var normalt under kalla kriget. Där låg vi ofta i Europa i snittet på 80-talet, tror jag, var runt 3,7%.
Här har då politikerna i Sverige och i andra länder val som måste göras då. Antingen höja skatten eller omfördela statens utgifter, eller det tredje alternativet som många verkar kunna välja då, att låna pengar. Och Sverige har redan sagt att man kommer låna 300 miljarder för att rusta upp.
Just det. Och partierna här i Sverige, de är ju väldigt överens om att landet måste rusta upp. Men så ser det inte ut överallt i Europa. Och behövs det ännu mer pengar så kommer det ju faktiskt börja knorras även i Sverige. Frågan är ju bara var den där gränsen går någonstans.
Jag är ju ingen nationalekonom och har ju svårt att säga hur man får ihop det här bäst. Men jag kan ju bara notera att det är en återgång till de nivåer som våra stater klarade att ha. Samtidigt som liksom det allmänna välståndet var mycket, mycket lägre. Den allmänna liksom, vård, skola, omsorg hade väsentligt mycket mindre pengar för 50 år sedan. Men det gick ändå att hålla de nivåerna. Så att allt är en prioritering. Och det är klart att pengar man lägger på försvar lägger man inte på något annat, men det är liksom förutsättningen för att allt annat ska fungera är ju att vi ytterst inte hamnar i krig, och hamnar vi i krig att vi kan behålla vår liksom självständighet och vår politiska suveränitet.
Att det är så mycket prat om det ska vara si eller så många procent av BNP som ska gå till försvaret, ja, det handlar inte bara om politisk signalering, utan det är ju kopplat till någonting. Och i det här fallet är det ju då försvarsplaneringen som NATO gör. Och för då att den här försvarsplaneringen inte ska bara vara en papperstiger, så behöver ju medlemsländerna ha olika förmågor. Exakt hur de ska se ut är ju något som ska också klubbas vid det här mötet i Haag.
Det kommer ju antas nya förmågemål som är de första förmågemålen sedan kriget i Ukraina, som enligt våra rapporter är en väsentlig ambitionsökning. Och de ska ju också kopplas mot de regionala försvarsplanerna, så att det också blir allvar gentemot hur tänker alliansen agera och vad behövs för det.
Oskar Jonsson på Försvarshögskolan.
De förmågemålen kommer att vara väldigt, väldigt viktiga, och de sätts enligt principen 31+1, det vill säga konsensus förutom den staten som är berörd, så att alla andra bestämmer vilka förmågemål som man ska göra. Så att det kommer att vara ganska viktiga krav.
Exakt vilka krav varje land har är superhemligt. Men om man lyssnar på vad toppcheferna inom alliansen säger så kan man få en rätt så bra bild ändå.
De som leder den här processen, högsta generalen för NATOs transformation, Van de Geer, och undersekreteraren Lapsley, skrev en lång artikel i mars där de pratade väldigt mycket om, såklart, luftförsvaret är alldeles kritiskt, förmågan att bygga robotar som slår djupt inne på motståndarens territorium, det är någonting som Europa är väldigt dålig på. Sen så lite tråkigare saker, men som krävs för att allting ska fungera, logistik, kommunikationssystem, och sen så förmågan att agera på större nivå, alltså divisioner och armékårer, för att få ihop de här liksom, 20 plus olika europeiska arméer att kunna göra någonting tillsammans.
Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte var inte direkt subtil när han för några veckor sedan höll ett tal i London på det här temat.
Our decisions on defense spending are driven by NATO's battle plans and capability targets. The exact details are classified, but we need a 400% increase in air and missile defense.
att öka luftförsvaret med 400%. Det låter ju ganska mastigt. Men det beror ju på vad som menas här. För luftförsvar, det kan ju vara till exempel flyg som skjuter ner robotar eller automatkanoner eller telekrigsförmågor som skjuter och skyddar mot drönare. Men förmågan Rutte pratar om här handlar nog främst om markbaserat luftvärn.
Ja, är det någonting jag skulle lyfta mer än någonting annat så är det just förmågan till luftförsvar och i synnerhet markbaserat luftvärn. Och där kan man ju titta på kriget mellan Israel och Iran och ställa sig frågan hur väl förberedd är en europeisk stat för att göra till exempel Israels försvar mot de iranska robotarna eller även ens Irans försvar mot de israeliska flygangreppen. För att så mycket av den moderna krigföringen handlar om långräckviddig bekämpning och förmågan att stå emot det.
Att NATO-länderna saknar tillräckligt med luftvärn har med tidigare försvarsplaneringar att göra. För under kalla kriget till exempel så satsade NATO mycket på flygstridskrafterna för att slå ut de stora sovjetiska arméerna som man såg framför sig skulle rulla fram över Europa. När Sovjet sen föll blev den nya inriktningen då terrorbekämpning.
Ja, det låter ju inte så som att det behövs luftvärn då mot IS till exempel.
Så att i Europa generellt så står det väldigt illa ställt med det markbaserade luftvärnet. Och då ska det öka från låga nivåer, ja då blir det lätt att det är 400% som behövs.
Av delvis samma skäl så har inte heller NATO-länderna speciellt stora markstridskrafter. Och enligt då anonyma källor till Reuters så ska antalet brigader öka från dagens 8 till 120 eller till och med 130 brigader inom NATO.
Mm, det är ju rätt mycket folk. En brigad är runt 5000 soldater. Så vi snackar typ, vad blir det, du som är bra på matte, 250 000 fler soldater.
Jag litar på dig här.
Ja, gör det.
Sverige har ju som mål att ha 4 brigader till 2030. Om det är tillräckligt för att nå NATOs förmågekrav, det vet vi ju inte. Men det kanske ändå inte spelar så stor roll då Sveriges högsta prio kanske inte är just markstridskrafter.
Jag tror att det viktigaste för Sveriges roll i NATO och i vår del av världen är inte nödvändigtvis att få flest arméförband, utan vi är ju lite av ett strategiskt djup och ett uppmarschområde för NATO. Om NATO ska agera till exempel i Finland eller Baltikum så kommer vi behöva ha ganska många olika typer av förmågor, och det kommer inte nödvändigtvis vara så att vi till exempel ska försöka överskeppa en brigad över Östersjön så kan vara behäftat med väldigt, väldigt stor risk, utan det kanske är vårat flygvapen, våran flotta, förmågan att ta emot annan NATO-trupp som kan verka som ett basområde för att stötta operationerna i Baltikum. Så jag tycker inte bara man ska stirra sig blind vad Sveriges roll är om vi har 4 eller 5 brigader, utan det är väldigt mycket annan förmåga som vi kommer få bidra med.
Stigande försvarsanslag på till slut 185 miljarder år 2030. Ja, men det blev kontentan när försvarsberedningen idag presenterade sin slutrapport om inriktningen för Sveriges försvar.
In Sweden, we have a system, you know.
Ja, well.
Det är väl så vi brukar säga. Och det systemet vi har då, det kallas ju försvarsberedningen.
Där sitter det på engelska? Nej, det struntar vi. Det struntar vi.
Sätt mig inte på pottkanten nu. Men för då, försvarsberedningen då, där sitter ju representanter från alla partier och de enas ju om vad Sverige behöver för att kunna försvara sig. Den här konstruktionen kom ju till när Sverige var alliansfritt. Så frågan blir ju nu om den här konstruktionen spelat ut sin roll.
Ja, jag skulle inte säga att försvarsberedningen är obsolet, men det är ju lite av en unik konstruktion.
Oskar Jonsson vid Försvarshögskolan ser istället att försvarsberedningens vilja mer är att betrakta som ett minimumkrav för vad Sverige måste ha. Men att det i slutänden är NATOs krav som väger tyngst.
Mm. Så försvarsberedningen, den behövs ändå?
Mm.
försvarsberedningens främsta värde är inte att liksom landa i den exakta förmågan, utan det är att behålla en bred politisk enighet för att det här är viktigt och behöver göras.
En annan fråga är ju vad som hände med det där försvarsbeslutet som klubbades av riksdagen i november förra året, då man beslutade att försvarsutgifterna ska upp på 2,6% av BNP till 2028. Är det bara att skrynkla ihop och kasta i papperskorgen?
Försvarsbeslutet är ju inte papperskorgen, för det som är överenskommet kommer fortfarande att genomföras, men det är mycket mer som behövs utöver det. Och hur det ska se ut tror jag kommer bli lite mosaik, bland annat kopplat på NATOs krav och bland annat kopplat vad som finns ute på marknaderna.
I'm also going to ask all NATO nations to increase defense spending to 5% of GDP, which is what it should have been years ago.
Försvarsplanering och krav på vilka förmågor olika länder ska ha i all ära. Men det nya NATO-målet på 5%, det handlar ju också om amerikansk inrikespolitik.
Alltså Donald Trump är nog väldigt sugen på att kunna säga till sina väljare att han lyckats få de snåla européerna att äntligen börja betala sin del av kakan.
Ja, och det finns ju också europeiska länder som tycker 5% är verkligen ett måste att stå på Trumps sida här.
Ja, länderna i Baltikum till exempel.
Och Polen kanske. NATOs generalsekreterare Mark Rutte, han förväntar sig ju också den här nivån.
At the summit in The Hague, I expect allied leaders will agree to spend 5% of GDP on defense. It will be a NATO-wide commitment. And a defining moment for the alliance.
Men det är ju ändå intressant. Flera länder som till exempel Storbritannien, de har ju verkligen kämpat för att hålla sig över 2%. Och att då komma med 3,5 eller till och med 5%, det låter ju väldigt svårt.
Mm.
Och det som avgör om länderna kommer gå med på det, det beror nog på hur strikt man ska se på den där civila delen på 1,5% av BNP.
Ja, det där är en liten finurlig del.
Om man kommer tillämpa en strikt tolkning av 1,5% andra utgifter till försvar, då tror jag att jag har väldigt svårt att se att så många stater kommer nå upp till det. Och där kommer det bli en stor kamp. Kommer man kunna räkna in tull eller inrikestrupper eller gendarmeri?
Om länderna får stoppa in en massa fler grejer inom ramen för de här civila försvarsutgifterna, så kommer det ju såklart bli lättare att driva igenom. Och då kan till exempel Ukraina-stödet räknas in här. Eller, ja, satsningar på sjukvård och vägar och järnvägar och allt möjligt. Och Sverige når kanske då målet på den här civila delen redan idag.
I år lägger vi 40 miljarder stöd till Ukraina. Det är ungefär 0,6% av BNP. Anslaget till det civila försvaret ska gå upp till 15 miljarder. Börjar man räkna in cybersäkerhetsarbetet, kustbevakningen och andra delar, då är vi inte jättelångt därifrån, även om det är en bit kvar. Så att det går att få ihop det utan att skarva på det för mycket, men jag tror att det kommer bli ganska mycket stridigheter för att alla kommer vilja försöka räkna in så mycket som möjligt i det, helt enkelt.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Det här avsnittet släpper vi söndagen den 22 juni 2025.
Och det är ju lite tidigare än vanligt, och det är ju på grund av det här mötet i Haag. Och vill du höra mer om hur NATO funkar och Sveriges roll i det, så har vi gjort flera avsnitt. Det är bara att söka på NATO och Gräns så hittar du det.
Tekniker, alltid eminente Mats Jonsson.
Jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.